Det här är ett sommarprat av Svenska Yle.
Jag rullar ut på startbanan. Alla granskningar och checklistor är klara och vi är redo för start. Den heta, fuktiga luften vibrerar ovanför asfalten framför mig och den nystrukna skjortan är ännu skrynklig. Jag drar i styrspaken och marken framför mig sjunker undan. Vingarna böjs uppåt, lyfter, vi flyger. Vi svänger, stiger, uppåt in i det vita molntäcket. Vi omsluts av miljoner små vattendroppar som ritar streck på vindrutan. Vi väjer för åskcellerna och söker oss mot vår rutt, västerut, hemåt. Mitt namn är Stefan Wikström och jag ska sommarprata om en resa. Det är mitt livs tema. Allt från barndomens ständiga flyttar och uppbrott till arbetsresorna som pilot. Men sen finns det resor som man absolut inte väljer utan man tvingas med. Och man har ingen aning om var det ska sluta eller hur länge det ska ta. Den tyngsta resan av alla är resan med David. Den börjar lyckligt, med stor kärlek och samhörighet, men slutar i missbruk och mental ohälsa. Fortsättningsvis med stor kärlek, men också med stor maktlöshet. Den 22.7.2015 steg David av, och vi måste fortsätta utan honom. Ingenting är så tomt som ett säte där ens barn borde sitta. Han är vårt andra barn, mellanbarnet mellan två systrar. Vi är en ganska lycklig småbarnsfamilj. Alla barnen har sina egna härliga personligheter. Flickorna är starka och tar plats medan David är ganska tystlåten och försiktig. Han har inte så bråttom med att börja prata, men desto mer bråttom med att utforska världen med sin kropp. Han går redan som 8 månader gammal. En gång när han är 9 månader gammal hittar vi honom sittande högst uppe på vårt piano med ett förnöjt leende. Det finns så många härliga minnen från hans barndom. Jag minns gången när jag skulle ta en kvällslänk. David ville komma med. Jag tänkte att, nåja, vi springer några 100 meter sen får min fru plocka upp oss med bilen. Men David springer hela vägen, 5 kilometer framför mig. Han är 5 år gammal. Eller gången när vi metade och systrarna lekte på stranden och David ropar, tyst, fiskarna kan bli gädda. Han hade problem med ärret en tid. David är också ren som mycket liten ovanligt empatisk. Om man köper godis eller glass åt honom är hans första tanke, vi måste ju köpa åt lilla syster också. Dagis och lågstadietiden gick bra. David hade vänner och olika intressen och familj och anhöriga fanns alltid nära. Men i högstadiet ändrade. Han har oturen att hamna i en svår klass och han kan inte hantera det nya svåra. Det är svårt att veta vad som gör att vissa barn mobbas medan andra inte gör det. När det gäller David tänker jag att det är en kombination av en viss känslighet och en stark känsla för rättvisa som gör att han blir sårbar. Det blir en hel del diskussioner med lärare och kurator. Vi stöder så gott vi kan men känner oss rätt så maktlösa. Efter högstadiet fortsätter David i yrkesskola. Tyvärr har han denna gång om möjligt ännu större otur med klassammansättningen. Nu blir mobbningen tidvis till och med fysisk. Det är smärtsamt att höra honom berätta om förolämpningarna och utfrysningen och att se blåmärken efter misshandeln. I ett kedje diskuterar vi flytt till en annan linje men David vill inte låta mobbarna vinna. Tonåren är tunga för David. Det är först när han växer till sig, hittar nya vänner och intressen som det lugnar ner sig och vi slipper vår oro. Barns utanförskap är så smärtsamt. Trots de svåra erfarenheterna finns det också mycket ljust och positivt under den här tiden. Alla våra barn har fått en stor dos av konstnärlighet och kreativitet. David älskar att spela gitarr och göra egen musik. Han är duktig på parkour och i slalombacken. Hans finurliga humor får oss att skratta. Hans envishet i att lära sig ett gitarrsolo retar ibland gallfeber på oss, men vi beundrar hans skicklighet. Mot slutet av yrkesskolan ser det ut som om David skulle ha kommit helskinnad genom de svåra tonåren. Ändå är det uppenbart att mobbningen har tunnat ut självkänslan. Så när vuxenlivets motgångar kommer emot med perioder av arbetslöshet och när den efterlängtade armétiden avbryts på grund av en bruten handled, så brister något i honom. Jag minns när jag möter David utanför kasernen inför första permissionen. Den gråa uniformen på den smala muskulösa kroppen. Den lite för stora pälsmössan, det breda leende. Det kniper till i bröst av ömhet och stolthet. Den glädjen är borta när jag hämtar hem honom några veckor senare. Kom tillbaka om ett år, är domen. Som känns som ett livstidsstraff när man utmanar sig själv och sökt i ett finskt förband och sprungit snabbast i Cooper-testet. Självkänslan är inte rationell. Den är emotionell. Att bryta handleden är inget misslyckande, men konsekvensen blir uteslutande och utanförskap. Det liknade ensamheten i tonåren. Det liknade hopplösheten. Ibland är det ingen skillnad på likna och exakt samma. Vi har efteråt fått veta att det var under den här perioden som droger började finnas med i bilden. Cannabis är vanligt bland ungdomar i Borgå och det blev Davids sätt att försöka bedöva illamående. Vi förstod naturligtvis att han mådde illa av att känna att inte han behövdes någonstans. Ändå såg vi inte då ännu hur drogen hade börjat påverka hans beteende. Men när dagen fanns återgång till militärtjänstgöringen närmar sig, så är han inte längre i skick. Denna gång inte fysiskt utan psykiskt. Långt senare fick vi förklarat för oss att det sannolikt berodde på att David hörde till den grupp av cannabisanvändare som inte klarar av drogen, utan i ett tidigt skede drabbas av psykotiska symptom. Vi börjar märka tilltagande, kraftiga humörsvängningar, våldsamma raseriutbrott, de första tecknen på förföljelsemani. Vi är första gången i kontakt med mentalvården. Det leder småningom till att David blir befriad från militärtjänstgöring. Men bekymren fortsätter. Han får ett arbete, men har stora problem att köta det. Vi upptäcker att han har misskött sin ekonomi katastrofalt med stora mängder av obetalda snabblån. Vi har en allvarlig diskussion med honom och han lovar att aldrig ta snabblån igen. Och jag betalar bort dem. Denna procedur upprepas 3 gånger under vintern med flera tusen euro i bortbetalda snabblån som följd. De uppenbart psykotiska episoderna tilltar och vi kämpar för att få honom intagen på vård. David själv vill inte ha hjälp. Jag minns den totala utmattningen och frustrationen efter samtalen till psykpolikliniken. Så länge han inte är till uppenbar skada för sig själv eller för andra, och ifall han inte själv vill ha vård, är det inget vi kan göra. Det är först efter en helg med ett närmast bisarrt händelseförlopp med våldsamma raseriutbrott och sönderslagna möbler som David äntligen går med på att besöka en läkare. Besöket resulterar i en M1-remiss. Intagning på psykiatrisk sjukhusvård oberoende av sin vilja. Vi tror att det betyder att han nu äntligen ska få den vård som han behöver. Vi har inte förstått hur stor insats det kräver från vår sida. Det går någon dag, ingenting händer. Remissen gäller bara 3 dagar, visade sig. Det går någon vecka innan nästa incident och jag kontaktar igen samma läkare. En ny remiss görs, men nu faller det på oss att kontakta en polis och ambulans. Det blir en av de värsta dagarna i mitt liv. Dagen när jag lurar David att stanna hemma medan jag går ut med hunden för att ringa larmcentralen. Håller kvar honom tills ambulansen kommer. Ser hur han blir arg och springer iväg. Polisen som tar honom. Hitta droger i hans väska. Det är min medicin, säger han. En medicin som kanske hjälper för stunden, men som bedövar en från en outhärdlig verklighet, men som har fruktansvärda konsekvenser. Vad gör man när ens barn mår psykiskt illa? Man försöker fortsätta med sitt liv, men det påverkar ändå allt. Man sköter arbete, hem och familj, man umgås med vänner, men varje gång telefonen ringer ställer man till. Man försöker värna om parrelationen, men samtalen kommer för det mesta in på den stora oron. Man försöker engagera sig även i de andra barnens liv, men det blir ohjälpligt så att det sjuka barnet tar mera av ens tid. Till sist finns det bara en sak som hjälper en vidare, och det är insikten om att man inte kan leva en annan människas liv. Vi människor skulle så ofta vilja vara mer än vi är, kunna mer än vi kan, orka mer än vi orkar. Man kan älska, finnas still, vandra med, stöda. När det gäller ens barn är man beredd att göra precis vad som helst. Men man kan inte leva istället för sitt barn. Davids första intagning blir 3 veckor lång. I början är han arg, bitter, vill inte ha något med oss att göra. Sjukskötaren och psykologen som ansvarar för honom har svårt att få honom att berätta om sina problem. Vi har ett par träffar tillsammans med David och vårdpersonalen. David har fortfarande svårt att acceptera att drogmissbruket skulle påverka honom. Vi pratar om raseriutbrotten och förföljelsemanin, den katastrofala ekonomin. Tillsammans med en socialarbetare görs ett eget kreditförbud för att stoppa snabblånen. Efter en tid har vi en träff där psykologen berättar om sina planer på en långsiktig vårdplan för David, med mål att motivera honom för vård, bearbeta de svåra minnen av mobbning och hjälpa honom ur drogmissbruket. David har gått med på att stanna kvar för fortsatt vård. Vi upplever att det äntligen börjar ljusna. Nu blir det dags för den mest märkliga episoden i hela denna sorgliga historia. Dagen efter den sista träffen med psykologen ringer plötsligt David. Hej pappa, jag får komma hem nu. Kan du hämta mig? Jag tror inte mina öron. Det här är ju tvärt emot vad vi pratade om igår. Det visar sig att en psykiater som han för första gången träffade idag uppenbarligen tänkte helt andra banor än psykologen som dittills har kött honom. Hans plan är öppen vård med en månatlig träff med psykiater. Vi är först dummade. Vad ska vi göra för att vårt barn ska få vård? Jag får kontakt med psykiatern och nämner för honom om vår rädsla för att David kommer att dö om han inte nu får långsiktig, regelbunden, målmedveten vård. Jag går fram och tillbaka på gräsmattan medan läkaren förklarar för mig att vi bor i ett fritt land. Ingen kan tvingas till vård mot sin vilja. Och vill man ta sitt liv är det fritt fram. Jag står på gräsmattan som förlamad. Vad ska vi ta oss till? Efteråt kan vi läsa i Davids patientjournal om detta samtal. Det är eufemistiskt att pappan upplysts om mentalvårdslagen och Kellas kriterier. Efter Davids utskrivning är vi tillbaka på ruta 1. Han bor en tid hemma, är oförmögen att arbeta, sover dagarna, vakar nätterna, är djupt deprimerad. Han försöker hålla drogmissbruket hemligt, men det är uppenbart. Det går några månader och det oundvikliga sker. Psykiater som han går hos en gång i månaden uttrycker sin oro så till den grad att han föreslår en ny M1-remiss. Samma procedur som sommaren innan upprepas. Denna gång blir det en 3 månader lång sjukhusvistelse. Det är en traumatisk upplevelse för David. Även för oss. Det enda goda som denna period för med sig är att drogmissbruket tillfälligt avtar. Efteråt är han ännu en tid bitter på oss föräldrar, men ganska snart hittar vi tillbaka till en konstruktiv relation. Vi märker ändå tydligt att David har förändrats. Det är uppenbart att han inte längre är frisk. Efteråt får sjukhuset kritik av Valvira för att det under hans vistelse där inte har kunnat ställa någon diagnos. Det skulle ha krävt större samarbetsvilja från Davids sida, menar de. I varje fall pendlar han mellan nästan maniska perioder av kreativitet och djup depression. Han börjar på en musiklinje vid en folkhögskola men slutar efter en termin. Trots hans illamående är vi ändå glada över att vi under denna period kan kommunicera. Han berättar om sina traumatiska minnen. Om hur svårt han har att glömma. I synnerhet de fysiska övergreppen som han har blivit utsatt för. Han ger uttryck för sin sorg och sitt illamående via den elektroniska musiken som han gör. Den är som ett abstrakt konstverk. Fyllt av ilskna färger och oformliga gestalter. Musik har alltid varit viktig i vår familj. Jag förstår mig inte alltid på den musik som David gör. Men Jag förstår känslorna. Onsdagen den 22 juni 2015. En halvmulen dag med regnskurar. Jag sitter i bilen med vårt äldsta barnbarn i bilstolen i baksätet. Vi spenderar tid medan min fru handlar på Jumbo. Telefonen ringer. Det är min goda vän som bor i USA. Hans son har ringt från Österbotten för att han oroar sig över en Facebook-uppdatering som David har gjort. Det är märkligt vilka vägar nyheter färdas i denna digitala tid. Från Borgo till Jeppo till North Carolina till en bil i Vanda. Jag stannar bilen och öppnar själv min Facebook-app. Jag ser Davids uppdatering som gör mig så pass orolig att jag ringer 112 och vi börjar köra mot Borgo. Telefonen ringer igen. Det är från larmcentralen som ber oss komma till polisstationen i Borgo. Vi anar det värsta. Vi ringer åt yngsta dottern att hon också ska komma. Framme vid polisstationens parkering möts vi av en polis. Hans kroppsspråk är obekvämt, besvärat. Han står på ett ben i taget och möter inte våra blickar. Han lovar vänta på vår dotter medan jag och min fru går in. En annan polis möter oss och berättar för oss med sprucken röst. Er son är död. En avgrund öppnas. Vi hade varit rädda för det värsta men ändå känns det overkligt. Min första tanke känns efteråt absurd. Vi måste göra upp en lista på vad som måste göras. Dottern anländer och vi berättar det också för henne. Först då sjunker det in. Vad gör man efter ett sånt besked? Chocken har sina faser, ändå är vi alla så olika. Det finns ingen checklista. Man måste köra på känsla. Vi kommer hem och ringer de första samtalen. En av våra närmaste vänner kommer direkt hem till oss och har med sig en stor plastpåse med pappersnäsdukar. Vi kommer väl till pass de närmaste dagarna. Vi gör upp ett litet minnesbord med bilder av David. På kvällen inträffar en märklig sak. Vi sitter i soffgruppen, pratar, gråter. Vi har upp dörren till verandan. Plötsligt kommer det in en katt. Det har aldrig hänt förr. Vi hinner få tag i vår hund och för in honom i ett annat rum innan han ser den. Men katten jamar högljutt när vi föser ut den. Det är som om allt liv i vår närhet skulle sörja. De följande dagarnas kronologi är svår att återge. Det är så mycket som måste ordnas. Jag blir tvungen att inhibera mitt 50-årskalas, så nyheten sprids snabbt. Det blir många som kommer till oss med kondoleanser. Alla härliga, fina människor. Orden räcker inte till. En vän som uppenbarligen varit med förekommer med en stor form med makaronilåda. När man sörjer glömmer man lätt att man måste äta emellanåt. Vi får gå till Davids lägenhet. Allt är som det var när han lämnade den för sista gången. Vi har ordnat så att Davids bästa vän är med. Pojken som var vår fosterson under några år och som under Davids svåra år var hans största stöd. Vi gråter hejdlöst tillsammans och låter allt som vill bli sagt förmedlas via tårar och kramar. Vi städar tillsammans. Davids vän vill ha nästan alla hans kläder och skor. Det känns fantastiskt fint. Vi får träffa mannen som hade hittat David. Han berättar hur han just hade kommit in på gymnasiets gårdsplan och satt sig på en bänk för att röka en tobak. När han tittar upp ser han i ögonvrån en kropp som hänger vid en av brandstegen. Han springer fram, men han ser att det redan är för sent. Han berättar hur han, samtidigt som han ringer 112, faller ner på sina knän nedanför David, tittar upp mot honom och säger, nu får du fara. Vi går tillbaka till bilen. Inget är så tomt som den plats där ens barn borde sitta. Det blir en ny etapp som inleds. Sorgens smärtsamma stig. Jag heter Stefan Wikström och Sommar pratar om en resa. Ingen charterresa eller affärsresa, utan om en av de betydligt mörkare resorna i livet. Om vägen till sitt barns död och vägen vidare. Men hur kommer man vidare? Jag kan bara berätta för er om min väg. Men jag vet att mina närmaste hade en helt egen väg ut ur det svåraste. Jag vet att det är mycket vanligt att föräldrar som har mist ett barn efter en tid skiljer sig. Det blir för svårt att följas åt i sorgarbete. För oss har det lyckligtvis snarast lett till att vi på något sätt kommit vara närmare. Sånt som man förr grälar om har plötsligt blivit så oerhört trivialt. Det är också vanligt att man börjar anklaga varandra för vad som har hänt. Lyckligtvis upplever vi ändå att båda två har gjort allt vad vi har kunnat göra efter bästa förmåga. Däremot finns det annat som en tid hotar att sänka oss ner i bitterhet. Vi upplever att det har begåtts ett antal misstag i den vård som David har fått. Vi kontaktar den ansvariga läkaren på Borgå sjukhus för att få information om Davids vård. Till vår bestörtning får vi besked att vi inte har rätt till denna information. Jag förstår att integritetsskydd är viktigt, men vi har varit djupt engagerade i alla skedena av Davids vård och att det nu tolkas så här känns fullkomligt vansinnigt. Vi för en del diskussion per e-mail, får träffa en av läkarna och efter en del vändningar får vi ändå till sist den information vi vill ha. Vi gör en anmälan till Valvira och efter en tid får vi utredningen som på flera punkter anmärker på fel som har begåtts i vårdprocessen. Det ger en viss upprättelse, men det ger oss inte David tillbaka. Efter begravningen och allt praktiskt som måste ordnas börjar ganska snart länka tillbaka till den vanliga vardagen. Jag var naturligtvis tidigt i kontakt med mina närmaste förmän och med arbetsplatshälsovården. När jag talade med arbetsplatsläkaren om vår erfarenhet visade sig att hon har gått igenom precis samma sak. Förlorat ett barn på samma sätt som vi. Hon blir till ett stort stöd. Det här kan hända vem som helst. Jag funderade väldigt länge på hur jag skulle tala om vår erfarenhet på jobbet. Jag fattade ett beslut som kanske kan te sig lite märkligt. Att jag skulle hålla Davids död för mig själv. Inte så att jag skulle hålla det hemligt, men att jag inte aktivt skulle föra det på tal. Annat än om det skulle falla sig naturligt och vid lämpliga tillfällen. Vi har ett fint nätverk av familj och fantastiskt fina vänner med vilka vi kan tala om allt. Med dem kan vi bearbeta sorgen. Arbetsplatsen har jag däremot fredat från sorgarbete. Jag har en oerhört fin arbetsgemenskap med många goda vänner, men det är så skönt att där få vara som förr. Small talk och dåliga skämt, teamwork och kamratskap. Utan att behöva prata om det allra svåraste. Livet går ohjälpligt vidare. Vardagen tar vid. Men att förlora ett barn förändrar ens liv. För de flesta kommer småningom en fas där sorgen inte längre syns på ytan. Likväl finns den där som en underton i moll. Nu är det inte längre svårt att prata om det utan att rösten sprickar, men det kommer tillfällen när man gärna drar sig undan och gråter en stund. Jag märker också att jag har fått en helt ny roll i sociala sammanhang. Jag har alltid varit en extrovert som kanske ibland tar lite väl mycket utrymme. Nu har jag plötsligt fått ett behov av att ta ett steg tillbaka och iaktta. Jag är annorlunda. Jag vet nu med hela min kropp att livet är kört. Att det kan ta slut när som helst. Mitt liv och andras liv. Jag ser på människor i min omgivning. Människor som jag älskar, som jag skrattar med och delar allt det svåra med. Jag har alltid varit privilegierad på den punkten. Men efter Davids död värdesätter jag familj och vänner mer än någonsin förr. Och vill ta vara på varje dag och varje stund. Sorgarbetet tar aldrig helt slut. Men jag tror att det finns en del erfarenheter från min uppväxt som har hjälpt mig en aning. Jag är vad man brukar kalla ett kappsexbarn. När jag skrev studenten hade jag gått i 8 olika skolor och inte bott på ett ställe mer än 3 år. Mina föräldrar arbetade en tid som missionärer och under den tiden i Tanzania gick jag en internatskola 100 kilometer hemifrån och kunde bara komma hem ibland till helgerna. Jag har vant mig vid att med jämna mellanrum rycka upp rötterna och börja om. Barndomens motgångar kan antingen bryta ner en eller bygga motståndskraft. Jag tror att jag hade turen att klara mig stärkt ur min barndom. Det som kanske var min och mina syskons räddning var att vi alltid hade en fast punkt. Kärleksfulla, stabila föräldrar och ett tryggt hem. Jag tror att jag tidigt lärde mig något om alltings förgänglighet. Men också om att man alltid kan börja på nytt och att livet alltid går vidare. Att förlora en nära anhörig får en att stanna upp. Döden är ett av de stora mysterierna. Vi vet så lite om den. Vad händer när man dör? På riktigt? Tar det bara slut? Eller finns det någon sorts fortsättning? Jag har själv vuxit upp i en familj där en andlig aspekt av tillvaron var en självklar del av vardagen. Som barn lärde jag mig att det finns någonting större, som är utanför mig, som är välvilligt och som på något sätt är ursprunget till allt gott som finns. När man växer upp blir man förstås mer kritisk. Verkligheten formar en och man är inte längre beredd att tro på vad som helst. Men den där grundinställningen finns kvar för mig. Att det finns så mycket mer än vi kan se. I synnerhet gällande döden finns det så många frågor som fortfarande är obesvarade. Vad är vårt medvetande egentligen? Det är intressant att notera att man i dagens läge egentligen inte har en aning. Är det något som vi producerar i vår hjärna eller är det en reflektion av någonting större? Vi vet inte. Och vad är en människa egentligen? Alltså det som har en personlighet som vi kan umgås med, som vi kan älska. Om vi utgår från att en människa är någonting verkligt och påtagligt, får de som menar att man vid döden helt enkelt upphör att existera stora problem med fysikens lagar. Ingenting som har en verklig existens kan bara försvinna. Det är uppenbart att den kropp som vi begraver inte längre är denna människa. Vart tog den i så fall vägen? Det är också fascinerande att läsa om forskningen kring upplevelser i samband med döden. Vad är det som gör att det universellt och ganska vanligt fenomen att en nära anhörig direkt vet när en älskad människa dör, oberoende av avståndet till denna människa? Det finns så mycket som vi inte vet. Illusionen om att det går att få kunskap om allt, att det finns en theory of everything, gör oss lätt blinda för andra sätt att beskriva verkligheten. Genom mänsklighetens historia har man försökt ge svar på livets stora frågor via berättelser och myter. Vi moderna västerlänningar har väldigt svårt med detta språk. Vi har avmytologiserats, tror vi. Författaren Yuval Noah Harari påpekar avslöjande hur vi egentligen hela tiden bygger upp nya myter och fiktioner som upprätthåller vår nuvarande bild av verkligheten. Jag tycker ändå att Harari är onödigt kritisk när han betonar att dessa myter enbart är produkter av vår fantasi. En berättelse, en metafor, kan beskriva en mycket verklig del av tillvaron. I avsaknad av absolut kunskap är det kanske till och med det bästa sättet att beskriva en del av verkligheten. Ett abstrakt konstverk kan ibland beskriva mera och djupare aspekter av föremålet som avbildas än ett fotografi. Jag tror att vi behöver både fakta och berättelser och myter för att förstå vår tillvaro. Jag har vuxit upp i den kristna traditionen så dess språk är för mig välbekant. Jag är ändå så innerligt trött på alla debatter och gräl om hur vi ska tolka flera tusen år gamla texter. Om man istället låter berättelserna vara berättelser och försöka se de stora dragen och grundläggande teman blir det betydelsefulla. Efter Davids död har till exempel alla berättelser om lidande, kamp och separation, men också om kärlek och upprättelse, plötsligt blivit så verkliga. Den grundläggande tanken om nåd och förlåtelse som en nödvändig början på allt sant helande känns som självklar. Det skulle vara så lätt att fastna i bitterhet kring frågor om varför allt detta måste hända. Att förlåta kan vara fruktansvärt svårt. I synnerhet att förlåta någon som bidragit till sin sons död. Men att inte förlåta är som att ta gift och förvänta sig att någon annan ska dö. Sist och slutligen är det bara jag som lider av att inte förlåta. Jag har börjat älska att gå i kyrkan och börja med syndabekännelsen. Att nämna allt det tunga och svåra. Också mina egna misslyckanden. Och att direkt bli påmind om att jag är älskad och förlåten. Ofta får jag höra fina tankeväckande predikningar, men ibland önskar jag att man inte skulle försöka förklara för mycket. Vi måste få behålla förundran inför det outgrundliga. Det som kanske ändå mer än någonting annat har fått en ny, konkret innebörd är tanken på att det kanske finns en fortsättning. Inte så att vi plötsligt skulle förstå något av det, utan mer som en stark känsla. I ett ganska tidigt skede av sorgeprocessen kände vi väldigt starkt och tydligt att nu har David det bra. Vi har en så stark känsla av en övergripande kärlek som han på något sätt är innesluten i. Vi människor lär ska ha en stor förmåga att se mönster, också där det inte finns något egentligt mönster. Vi tenderar att överskatta sammanträffandens betydelse. Ändå kan man inte låta bli att undra. Hur var det egentligen den där gången när vi hade köpt en tavla som påminner om David och när vi kommer ut ser den vackraste röda himmel vi någonsin sett med två regnbågar ovanpå varann? Eller hur var det den där gången när sorgen drabbade oss hårt en kväll och vi går ut på verandan och mitt på den dagvåta gräsmattan ser en stor vit fjäder som ser självlysande ut i aftonsolen? Eller hur var det den där gången när jag under min viloperiod under en lång flygning låg på britsen i vår sovkajuta och i det där halvvakna tillståndet mellan dröm och vakenhet plötsligt känner att jag ligger och håller om David? Jag vet inte, men ren undran och möjligheten är en tröst. Vi börjar närma oss resans mål. En åskfront ligger över Helsingfors med hårda vindar och regn. Vi påbörjar inflygningen. Sidvinden är hård, men inom tillåtna gränser. Vi tar mark. Vi är framme. Vad har jag lärt mig av mitt livs svåraste resa? Vi kommer aldrig att få svar på varför han drabbades av så mycket olycka. Mobbning kan få fruktansvärda konsekvenser. Och det finns inga ofarliga droger. Att konfronteras med orättvist lidande och för tidig död går inte att försköna. Men vi har också lärt oss att döden hör till livet. Framförallt har jag fått en ännu större tro på att den kärlek som binder oss samman är någonting större. Någonting som sträcker sig utöver både liv och död. Som på något sätt är allas vårt ursprung och ultimata mål i tillvaron. Och som också finns vid min sida och stöder mig i livets alla skiftningar. Vi är aldrig helt ensamma. Vi lever en tid. Vi ska älska och finnas till för varann. Vi ska alla en gång dö. Och det är inget att vara rädd för. Jag som pratat till er i hängmattan eller i sommarnatten är Stefan Wikström. Och jag vill avsluta med en sång som beskriver just den här tanken. Det är en text som har varit till stor tröst för människor i tider av lidande och sorg genom årtusenden. Sången ur Saltaren brukar kallas för Davids psalm. Det här är din sång, min son. Mitt baksäte är så tomt utan dig. Men mitt hjärta är fullt av allt du gav oss.